svenska högtider och traditioner produceras av Ryöstad Media AB.
Hej och välkomna till Frölunda torg, kan vi väl nästan säga, Mattias, eller?
Ja, det kan vi göra. Det är här vi sitter och spelar in idag.
Just det. Och vi spelar såklart in vår lilla trevliga podd om svenska högtider och traditioner.
Yes.
Och idag är det ju långfredagen, och det är ju en väldigt tur, för att vi spelar ju faktiskt in till och med på långfredagen, så det här ska hinnas klippas, så att de här extra timmarna man får på långfredagen är ju bra då, eller?
Ja, det är väl alldeles utmärkt i det här fallet att vi har lite tid på oss. Att,
men det kanske inte är därför man kallar det långfredagen?
Att det är den långa fredagen? Nej, det är väl inte riktigt det som är orsaken till det hela.
Men vi kanske kommer till det lite längre fram, eller?
Det är väl lämpligt att vi pratar om det, tänker jag.
Men jag tänker att vi för en gångs skull kommer under 2,5 minut, eller vad det är vi brukar sitta och tjafsa, och gå direkt på vår första tradition som är 5 snabba.
Yes!
Låter det bra?
Det gör vi.
Då kör vi! När infaller dagen?
Fredag före påskafton.
Hur firar vi?
Vi firar genom att göra så lite som möjligt.
Hur länge har vi firat?
Sen medeltiden.
Vem firar?
Kristna.
Äter vi något särskilt?
Lax.
På riktigt?
Mm.
Jaha.
Det är en gammal svensk långfredagstradition att man äter just lax på långfredagen.
Mm. Det visste faktiskt inte jag.
Nej, men det hänger ju lite grann ihop med just att fram tills påskaftonskvällen och påskdagen så är det fortfarande fasta som pågår. Mm. Vilket innebär att man inte äter kött.
Just det.
Och då passar ju sig lax väldigt bra att ha.
Men varför
som...
inte abborre?
Nej, men det är väl att lax har funnits tillgängligt. Mm. Att man har kunnat fiska laxen. Och att laxen leker så här dags på året. Alltså på våren har det funnits god tillgång på lax. Vilket har gjort. Och dessutom så ska man då enligt traditionen åtminstone salta laxen ganska ordentligt. Så det nästan ska vara lite så här översaltad. Mm. Just för att långfredagen är ju en dag som förknippas med plågor. Men man ska liksom späka sig själv nästan.
Det ska fan inte vara gött.
Nej, men nästan så är det. Att man liksom lite grann saltar maten lite för mycket så att den blir nästan lite översaltad.
Jag förstår.
Mm.
Så det var inte så att Jesus verkligen tyckte att översaltad lax was the shit?
Nej, jag tror inte att det var så mycket översaltad lax som Jesus åt där i Jerusalem de sista timmarna i livet.
Nej, det kan vara så.
Mm.
Men då kommer vi lite in på det som vi pratade om förut. Varför heter det långfredagen?
Nej, men nu har vi ju kommit så pass långt in i stilla veckan eller passionsveckan eller dymmelveckan som den också kallas. Alltså den här veckan som är inför påskhelgen. Och själva påskhelgen handlar ju om att uppmärksamma den del av den bibliska berättelsen om Jesus som är helt avgörande för kristendomens utveckling som religion. Nämligen det här att Jesus dör på korset och sen ligger i graven i 3 nätter och 3 dagar för att sen återuppstå på påskdagen och därmed vinner över döden och i förlängningen då utlovar evigt liv till sina följare. Det är ju det som någonstans är grunden för hela kristendomen. Alltså det är den kristna grundberättelsen, kan man säga. Och i samtliga 4 evangelier så berättas det ju om Jesus död och begravning och uppståndelse. Däremot när vi pratade om Jesus födelse, där är det ju bara 2 av evangelierna som överhuvudtaget nämner födelseberättelsen. Och det vet vi dessutom att det är berättelser som är tillkomna i efterhand, alltså som är senare tillägg till evangelierna. Bara för att man ville ha en födelseberättelse som passade in och passade med berättelsen om Jesus. Och det var ju därför man som förlade Jesus födelse till just Betlehem och inte till Nazaret, där han förmodligen egentligen föddes. Eftersom Betlehem då var Davids stad, kung Davids stad. Men Jesus är då i Jerusalem för att fira den judiska Pesach-högtiden. Och under det judiska Pesach-firandet så blir ju Jesus förrådd av Judas i anslutning till den sista måltiden.
Var det 12 silverpenningar?
Ja, jag kommer inte exakt ihåg hur många silverpenningar.
Var det 7?
Ja, nej, 30 silverpenningar tror jag att ja, det är. 12 lärjungar och 30 silverpenningar. Men så är jag lite osäker på just antalet, men det är silverpenningar i alla fall som Judas får för att han ska förråda och peka ut Jesus. Och det som händer, det är ju då att Jesus döms för att han har gjort uppror mot den romerska staten. Och det som sen händer efter att Jesus har blivit dömd, det är ju att han avrättas. Och den avrättningsmetod som man då använder sig av, det är att spika upp Jesus på ett kors. Och det gör man då på fredagen i den här Pesach-veckan. Och tittar man så som det beskrivs i de fyra evangelierna, så står det i Markus evangeliet, då det redan hade blivit kväll, förberedelsedag, alltså dagen före sabbat. Och i Lukas så står det förberedelsedag och sabbaten skulle just börja. Så vi vet att det var på fredagen i veckan som Jesus spikades upp på det här korset för att då dö på korset. För korset är ju en avrättningsmetod. Alltså det är ett sätt man avrättar folk.
Är det inte till och med ett tortyrredskap?
Ja, det är en lång och plågsam död. Så absolut att det går att beskriva det som ett tortyrredskap. Och det är ju dessutom en väldigt förnedrande metod. Vilket tyder på att Jesus då dömdes verkligen som en brottsling. Mm. Han dömdes för ett grovt brott och han avrättades ju inte. Om man tar, nu kan jag inte exakt med i romarriket, men i Sverige vet jag att under medeltiden, alltså, det skiljer ju sig åt hur man avrättade folk beroende på vilken samhällsklass de tillhörde. Adelsmännen blev ju ofta halshuggna för att det var det minst plågsamma sättet att dö på, medan andra kunde hängas eller liknande. Och att fästas upp på just ett kors är ju då ett tecken på att Jesus stod väldigt lågt i rang. Han var ingen ur samhällets societé, han var liksom ingen högprofilerad person. Men i den kristna berättelsen så avrättas då Jesus, han dör på korset på långfredagen. Och det innebär ju då att det är det som man då i någon mening inom citationstecken då firar när man uppmärksammar långfredagen. Sen när vi använder just begreppet fira, så är det väl, alltså, jag åtminstone tänker ju att fira är någonting positivt, att det är någonting roligt vi gör. Men jag skulle snarare säga att vi uppmärksammar långfredagen, det är det vi gör.
Ja, för jag noterade också det, att du, nästa fråga i manus typ är hur firar vi och sådär. Och ja, jag tänkte också just på det, är det verkligen ett firande vi håller på med eller är det någonting annat?
Nej, utan det. Och går man tillbaks historiskt så har ju långfredagen, och då behöver vi inte gå så många generationer tillbaka faktiskt för att se att långfredagen har varit just en dag av stillhet, av avhållsamhet. Man ska liksom inte göra något roligt överhuvudtaget.
Jag tänker att du också upplevde, för jag minns ju tydligt långfredagen när jag, du vet, 10 plus någonstans där, just att det du beskriver nu, allting var stängt, ingenting sådär, det fanns ingenting att göra. Man kunde, alltså anledningen till att fredagen blev lång var för att det var tråkigt.
Och det är ju det som gör att den kallas för långfredagen, just att det är en lång dag. Och det börjar ju någonstans med att men det var en lång dag för Jesus. Alltså en lång dag av lidande. Och att vi kallar det för långfredagen, det är ju i Sverige, det går ju tillbaka till 1200-talet, alltså när kristendomen etablerar sig som en religion i Sverige. Så alltså redan från början så heter det ju långfredagen. Det heter ju inte på till exempel engelska, det heter ju Good Friday. Och det är alltså inte den goda fredagen, utan det finns två olika hypoteser om varför det heter just Good Friday. Det ena är att det är good i bemärkelsen holy, alltså helig, eller att det är en variant av Gud, alltså God's Friday, som har blivit Good Friday. Där engelska språkforskare lite olika teorier. Men i Sverige heter ju dagen då långfredagen för att det första hand då var en lång dag för Jesus, och sen så blir det också en lång dag för oss som uppmärksammar dagen, just för att tanken är att man inte ska göra någonting roligt. Och vi kommer ju båda två ihåg från, jag menar, säg 80-talet, tidigt 90-talet, att vi upplevde det som en lång dag. Men då ska man ju komma ihåg att fram till 1969 så var det faktiskt i Sverige förbjudet helt med offentliga nöjestillställningar på just långfredagen. Och det var det för övrigt också på påskdagen och på juldagen. Det var de tre dagarna som man inte fick ha till exempel cirkus eller biografföreställningar eller teaterföreställningar eller fotbollsmatcher.
Fick man ens ha Lars Leibans hemma?
Det tror jag inte det fanns något specifikt förbud mot. Nej. Utan det är de offentliga nöjestillställningarna som regleras i lag. Däremot så finns ju en tradition som är väldigt stark i Sverige. Och särskilt när Sverige var ett kristet land. Alltså när kristendomen väldigt tydligt präglade den svenska kulturen. Att traditionen och sederna och bruket var att den här dagen ska man, ja, men den ska man tillbringa i stillhet. Man ska inte ha bullersamma festupptåg. Som, jag vet, kommer inte ihåg var det citatet kommer ifrån. Jag tror att det är min fru Malin som brukar använda just ordet bullersamma festupptåg. Tror det kan det vara
väldigt bra.
Man förstår precis vad bullersamma festupptåg innebär och vad det betyder. Och det ska man då inte ha på långfredagen. Och på radion så spelades det stillsam klassisk musik. På tv så gick det... ja, men det var oftast filmer om Jesus liv eller men filmer som inte är roliga filmer, nyhetsfilmer eller spännande filmer, utan det är en viss typ av tv-program som visas. Men det här förbudet tas då bort 1969, vilket gör att det från och med om det är långfredagen 1970 så är det den första långfredagen om man till exempel får tillåtelse att anordna dansklubbar och liknande, att man får ha offentligt roligt. Så från, och då ska man i och för sig komma ihåg att redan innan det här förbudet upphävs 1969 så har det börjat ske en liberalisering av det. Att man inte är riktigt lika hård i att efterfölja det här förbudet. Så att det blir snarare så att 1969 när det här förbudet avskaffas i praktiken så blir det att man på något sätt gör lag av det som redan är en praktik, om du förstår vad jag menar.
Men samtidigt så lever ju det här lugna kvar väldigt länge. Du och jag minns det ju till exempel. Jag skulle väl säga att det är nästan 2000-tal innan det är helt borta.
Ja, jag skulle... Det är en sån sak.
Mitten 90-talet.
Nej, men jag har funderat faktiskt på just den frågan och funderat på hur jag... För jag skulle gärna vilja undersöka just det här. Hur går det till när långfredag... För tittar vi på det och liksom hoppar fram till någon typ av nutida firande av långfredag. Alltså idag är ju långfredagen i princip som vilken röd dag som helst.
Ja.
Det är inget speciellt. Jag skulle absolut kunna gå ut på krogen ikväll och dricka öl, eller vi skulle kunna gå på restaurang.
Och vet inte lax?
Nej, jag kommer äta smörgåstårta ikväll. Ja, och det är ju inget speciellt.
Det kan ju vara lax på den.
Det kommer vara lax på den. Mm. Så det blir en liten sån... Men jag vet, så här, det jag skulle vilja undersöka, det är hur går det till, alltså när sker den här övergången från att långfredagen verkligen är en dag som är lång och tråkig för liksom alla, tills att det idag då är en dag som är som vilken röd dag som helst. För min, jag tror, eller så här, det skulle kunna vara så att våra minnen av långfredagen från barndomen är lite sådär, alltså vi kan ha konstruerat dem innan, för vi tror att långfredagen var en sån här lång och tråkig dag, men i själva verket så kan det redan där ha skett ett skifte på 80-90-talet. För att man, det är väldigt svårt att förlita sig på sina minnen, att vad vi gjorde för 30-40 år sedan, framförallt upplevelse. Men problemet är, och det får du gärna hjälpa mig med, det, alltså hur skulle man kunna undersöka det här? Vad skulle man kunna använda för källmaterial för att se hur den här processen går till?
Ja, spontant så tänker jag ju nog ändå att man till exempel skulle kunna gå till tidningar och börja se efter annonser och sånt som infaller på långfredagen.
Just det. Det kan vara ett bra sätt att se.
Man kan också då se kanske en ökning så här över tid. Det kräver en del forskning i offentliga tillställningar som sker på en långfredag.
Man skulle till exempel kunna titta på en sån enkel så öppettider för affärer.
Precis.
Har affärerna öppet på långfredagen nu? Ja. För nu är det ju, vi sitter ju precis som du sa vid Frölunda torg. Och Frölunda torg har ju öppet precis som vanligt med öppet.
De ska till och med ha någon quiz idag, tror jag.
Ja, nej, men det är ju ett långfredag. Alltså, det är ju inte så som man hade långfredagsfirande på 60-70-talet.
Nej.
Då hade Frölunda torg varit helt stängt. Det har inte varit en butik öppen.
Det enda som du hade inte ens kunnat komma ut.
Det finns en
du hade varit instängd.
Finns det, det finns en butik som är stängd på långfredagen på Frölunda torg. Vilken då?
Oj!
Det blir en sån här quiz på om jag drog från hatten här.
Ja, verkligen. Nej, det byts så mycket grejer också. Så nej, jag vågar inte svara på det.
Givetvis Systembolaget.
Ah.
Eftersom det är en röd dag idag.
Och Systembolag... Jag tänkte inte ens på att det fanns ett systembolag här, men det gör det ju faktiskt.
Och det är ju egentligen en sån sak som påverkas av att det är en röd dag. Att det är långfredag en röd dag. Det är just att, men då har Systembolaget stängt.
Men då har väl Systembolaget på alla röda dagar?
Ja, och det är det som är grejen med Systembolaget. Just att de har stängt på röda dagar. hade Systembolaget varit som vilken butik som helst så hade de haft öppet även idag. Mm. Men i och med att det är en röd dag så har de stängt. Däremot så har de öppet på påskafton imorgon. Men då har de lördagsöppet eftersom påskafton då är på en lördag.
Och lördagsöppet är väl en reform som infördes på 90-talet någon
gång? Ja, början på 2000-talet, 2001 börjar man med lördagsöppet igen. Efter igen? Att man hade lördagsöppet fram till 1982. För då var ju lördagen, alltså länge var ju lördagen en arbetsdag vilken som helst. Jag tror att vi konstaterar att det är någonstans på 70-talet som lördagen blir en liksom ren helgdag. Och då är Systembolaget öppet. Sen så stänger man Systembolaget på lördagar från 1982. Och sen är det lördagsstängt från 82 till tidigt 00-tal då man börjar med lördagsöppet igen.
Men nu känns det som att vi ändå har pratat ganska mycket, vad ska vi kalla det, modern historia eller så. Kanske inte enda vägen fram. Och sen ska vi såklart undvika att säga firande. Så hur uppmärksammade man långfredagen förr i tiden?
Nej, men det var...
Och när vi säger förr i tiden, vilken tidsperiod pratar vi om?
Nej, men så här, vi kan ju börja med att gå så långt tillbaka till historien som vi kan vad det gäller just långfredagen. Och då blir det ju så som vi ofta gör när vi pratar om kristna traditioner i Sverige, att vi får gå tillbaka till medeltiden eftersom att när kristendomen kommer till Sverige under medeltiden, eller så här, när kristendomen kommer, då börjar medeltiden. Det är så vi har valt att dela in. Det är inte så att kristendomen kommer när medeltiden börjar, utan att vi säger att medeltiden börjar då på 1100-talet, det är ju för att då kommer kristendomen till Sverige. Och då kommer den ju först med missionärer i 800-900-talet. Enskilda individer blir kristna, men så småningom så blir ju hela landet kristet i den meningen att kungarna är kristna, det byggs kyrkor, vi blir en del av den kristna kyrkogemenskapen, att vi får ett biskopsämbete och att vi får domkyrkor och så vidare i Sverige. Men med kristendomen så kommer då den här färdiga kristna kalendern med alla kristna helgdagar. Och vissa av de här helgdagarna är ju väldigt lätta att passa in i det redan existerande naturliga året och det festår som vi har haft i för kristna samhället. Till exempel att julen infaller i anslutning till vintersolståndet är ju väldigt praktiskt för att det har funnits ett firande kring vintersolståndet. Att midsommarfirandet, Johannes Döparens dag, infaller i anslutning till sommarsolståndet. Inte heller jättekomplicerat att få det att fungera. Att Marie bebådelsedag infaller i anslutning till vårdagjämningen också ganska praktiskt. Det som blir det svåra, det är ju hela påskhelgen och alla de traditioner som är knutna till påskhelgen. Just för att påsken har ju ingen naturlig placering under året. Visst, det går ju att argumentera för att påsken är någon typ av vårhögtid. Mm. Just för att den infaller alltid under våren. Men i och med att påsken kan vara så tidig som den 22 mars, det är det tidigaste som påskdagen kan infalla, och den kan vara så sent som den 25 april, det är det senaste som påsken kan infalla, så kan det ju vara så att vissa år så kan det ju vara snö på påskafton eller på påskdagen under påskhelgen, och vissa år så kan det vara mer eller mindre försommar under påskhelgen, vilket gör att, och dessutom, och det är ju det här som blir det liksom problematiska när du ska liksom implementera den här kalendern, det finns inga naturliga kopplingar till vintersolstånd eller vårdagjämning eller den mörkaste natten eller det ljusaste eller den typen av astronomiska fenomen, fullmåne, är väl egentligen det enda, eftersom fullmånen är det som styr när påsken infaller.
Precis.
Så det gör ju att...
Det du försökte förklara för mig utan framgång.
Jo, men jag tror att vi på påskdagsavsnittet som kommer om två dagar så ska jag försöka göra en pedagogisk riktig genomgång.
Du får rita en bild så jag kanske fattar. Jag
rita någon typ av graf här så får vi se.
Kan vi dela den på sociala medier?
Hur vi lyckas med det. Men grejen är den att påskhelgen och påskfirandet, det är ju det viktigaste firandet inom kristendomen. Det är ju väldigt mycket viktigare än vad julen är till exempel. Mm. Visst, julen är central med Jesu födelse och det, men med Jesu död och uppståndelse, det är ju där kristendomen formeras som en religion. Och det är ju den hela idén om att genom att dö på korset så ger Jesus alla människor som tror på honom, att man ger han... Genom att dö på korset så ger han alla människor evigt liv. Alla som tror på honom får ett evigt liv genom hans offer.
Och är det syndernas förlåtelse också?
Syndernas förlåtelse. Och genom syndernas förlåtelse så får man då. Men kristendomen då med sitt påskfirande, det finns ju då redan en massa olika traditioner knutna till påskhelgen när kristendomen kommer som en religion. Framförallt vilka typer av bibelställen man ska läsa, hur mässan ska gå till. För påskhelgen är ju då initialt väldigt mycket en kristen högtid. Mm. Alltså det är en högtid som man firar utifrån att man går i kyrkan, att man gör olika inom citationstecken då, kristna saker. Julen är ju redan från början ett mishmash av olika förkristna traditioner, kristna traditioner som blandas och mixas på samma sätt som midsommar blir det. Men påsken blir väldigt renodlat kristen från början. Sen så byggs det på genom århundradena olika traditioner som vi knyter till olika dagar. Vi har till exempel påskkärringarna som knyts till skärtorsdagen och på påskafton. Vi har påskbrasorna på påskafton. Vi har det här med sälji i kyrkan på palmsöndagen. Däremot, vad jag vet, så finns det inget så där specifikt firande på just långfredagen.
Nej.
Som är, och det går ju liksom, ligger ju ganska väl i linje med vad långfredagen är för typ av dag. Mm. Det krävs inget liksom på, det krävs inga bullersamma festupptåg.
Nej.
Utan
det, man, det är till och med förbjudet i många delar utav.
Ja, men precis. Och det är det som är grejen med det. Att, nej, men det man gör på långfredagen, det man gör ingenting.
Mm.
Man går ju i kyrkan givetvis och lyssnar på mässa och sådär. Men i övrigt så ska man ju inte. Man ska inte äta något gott. Man ska inte dricka något gott. Man ska inte göra någonting roligt. Så därför så finns det ju egentligen i någon mening inget firande på det sättet. Utan det man gör det är att man avstår från olika typer av firande. Och så är det ju väldigt länge i historien om långfredagen. Mm. Alltså ända fram till andra halvan av 1900-talet.
Men jag känner ju ändå, det finns ju en sak som, nej, du har rätt, det är inte absolut kopplat till långfredagen, men hela påskveckan, om vi ska kalla den så, har ju väldigt lite koppling idag just till Jesus och sådär, om du inte är katolik skulle jag säga. Vi har våra påskägg och vi har påskkärring, allt det där.
Jag skulle nog bara lägga till som att det inte, om du är kristen, alltså även om du är luthersk kristen, så är ju påsken en oerhört central. Du går i kyrkan.
Jaja.
Du har liksom.
Men nu tänker jag i Sverige som samhälle, så känns det som att vi har kanske också i brist på naturlig koppling hittat på egna saker, sekulära saker. Sen kanske du också får rätta mig här, men jag har ju en känsla av att påskharen är ett relativt nytt fenomen som är importerat från.
Påskharen kommer från Tyskland i början på 1900-talet, så den är ju drygt 100 år har den funnits i Sverige. Det roliga är, när jag skrev en artikel om påskharen, och så gjorde jag så mina vanliga slagningar i tidningsdatabaserna då. Och i början på 1900-talet liksom, där blandas den här tyska påskharen med recept på påskhare. Alltså du tillagar påskhare. Det är inte så många som gör det nu för tiden, men jag tyckte det var ganska roligt. Så här tillagar du din påskhare.
Men räcker inte det bara med att tillaga hare på påsk?
Ja, då blir det en påskhare. Ja, men ja, det är väl snarare så att vi äter inte så mycket hare nu för tiden överlag. Det gjorde man i början på 1900-talet.
Möjligtvis chokladharar.
Ja, och där finns det ju mycket påskhare. Men det, jag tänker det kan vi spara till påskaftonsavsnittet och prata om påskharen och även andra traditioner. Jag tänker vi sparar påskbrasor även till påskafton.
Mm. Men så det vi egentligen har kommit fram till är att så som man firar nu är bara inte gör någonting. Egentligen så som du sa.
Historiskt så skulle jag nog säga att det är det som är grejen med
påsken. Finns det något modernt långfredagsfirande som skiljer sig från det?
Nej, men alltså, om vi tittar på hur långfredagen är idag i Sverige. För där har det ju, som vi redan varit inne på, det har skett ett väldigt tydligt skifte under våran livstid. Idag så skulle jag säga, som jag nämnde tidigare, långfredagen är som vilken röd dag som helst.
Mm.
Det finns inget specifikt långfredagsfirande. Det finns ingen specifik långfredagstradition längre. Mm. Det är inte så att det spelas sorgsam musik på radion. Om du sätter på P3 idag, det är samma musik. Mm. Samma skval som vilken annan dag som helst. Sätter du på TVn så är det samma program som vilken annan fredagskväll som helst.
Mm.
Butiken öppnar precis som vilken söndag som helst.
Mm.
Och folk, ja men det är en god extra ledig dag på liksom en lång helg, i och med att annandag påsk också är röd dag. Så de som jobbar kontorstider, de har en 4-dagars helg.
Precis.
Ja, men då kanske man åker ut till landet om man har ett landställe, eller man kanske passar på att åka bort eller någonting liknande. Men det är ju ingenting som är specifikt just för långfredagen, om man så säger.
Men finns det då ens någon svensk prägel på det?
Ja, jag skulle säga just det här sättet att fira, om man använder begreppet igen, långfredagen på det här väldigt stillsamma sättet så som man har gjort i Sverige historiskt. Det är väldigt typiskt svenskt.
Men finns det ändå andra typer av firande i jämförbara länder?
Ja, men då
tänker jag, vi kan inte jämföra med katolska länder, för det fattiga blir någonting helt annat. Ja. Men andra protestantiska länder i Europa?
Jag har sämre koll på firandet i till exempel Tyskland eller Storbritannien eller Norge och Danmark. Men det jag vet att när man i svenska böcker om svenska traditioner skriver just om långfredagen, då brukar man lyfta just det här svenska sättet att fira, just att man har ett väldigt stillsamt firande. Nästan sådär att det är förbjudet att göra vissa saker. Det är någonting som är väldigt typiskt, alltså var väldigt typiskt svenskt. Mm. Det sättet att uppmärksamma det på.
Och då kommer vi väl till den sista utav våra traditioner, det här med kontroverser. Finns det några sådana? Är det den här omvandlingen från att...
Ja, jag skulle säga att det finns nog fortfarande en del äldre framförallt som kan tycka att det är lite liksom provocerande att långfredagen har blivit som vilken röd dag som helst.
Mm.
Och åtminstone minns jag det från min... återigen, vad minns man från sin egen barndom och vad är skapade minnen? Men vi säger att jag minns det här. Att mina morföräldrar och farföräldrar när vi var hemma hos dem på påsk och på långfredagen, de tyckte inte att jag och mina kusiner skulle springa runt och leka och ha roligt på långfredagen. Nej. Det tyckte de var kontroversiellt.
De ville spika upp er på kors.
De kanske inte ville spika upp oss på kors, men de ville åtminstone att vi skulle sitta stilla och vara lugna.
Och vara fastbundna i en stol.
Ja, möjligtvis. Nej, men man skulle liksom känna av Herrens lidande. Ja, det var ja, liksom det som var själva grejen. Och jag kan nog tänka mig att det finns en hel del människor som fortfarande ändå tycker att det är kontroversiellt just att vi inte gör det längre överhuvudtaget.
Skulle du säga, jag ska kanske bli fördomsfull, vad vet jag, men skulle du säga att detta är någonting som sker i kristna familjer?
Oj!
För jag har ju aldrig, visst, jag hade en farmor som var jättekristen, men vi var ju aldrig där på påsk. Utan, så påsk har ju aldrig varit en grej i min familj.
Nej.
Överhuvudtaget liksom.
Nej,
alltså, påsk är fel. Långfredagen har aldrig riktigt varit en grej.
Nej, alltså jag är uppvuxen i en kristen familj. Mina föräldrar är med i kyrkan och så. Men jag kan inte minnas, eller jag skulle nog inte säga att mina föräldrar då som är tidigare missionsförbundare nu i Ekumeniakyrkan, att de på något sätt uppmärksammar långfredagen på något speciellt sätt, att de är speciellt stillsamma eller något, möjligtvis att de går i kyrkan idag om de inte är ute och tar en fika någonstans.
Mm.
Och väldigt många kristna i Sverige är också ganska sekulariserade. Ska man komma ihåg, alltså många som är troende kristna och är också sekulariserade i sitt sätt att vara och förhålla sig till traditioner.
Mm. Vad tror du skulle hända om vi, nu blir det ju spekulation här, men jag tänkte nämna på det förut att folk blir lite upprörda av att detta är vilken dag som helst. Men tänk om vi gjorde det till en riktig sån buller- och bangfestdag.
Oj, det skulle nog upplevas kanske... Jag vet inte om det skulle vara så kontroversiellt just för att vi är så extremt sekulariserade och avreligiosifierade, eller vad man nu säger.
Nej, men
just att religionen spelar så en liten roll i det svenska samhället.
Men jag tänker mig att religionen ändå måste spela väldigt stor roll på individnivå.
Ja, för vissa individer definitivt, men inte på liksom aggregerad samhällsnivå eller gruppnivå. Nej. Så skulle jag nog säga att... Eller det vet vi att den spelar extremt liten roll i Sverige. Så att jag tror inte att det skulle bli något ditt... Det är väl visst enskilda personer och enskilda
grupper. Blir det mer
grupper.
Den här svenska traditionen av att skriva arglapp och knyta näven i fickan?
Det kan vara så. Eller att man skriver en insändare eller någonting om... om man
det är det som är den arga lappen, tänkte jag.
Den arga lappen är ju offentligheten.
Ja, men... Med det, finns det någonting mer att säga om långfredagen?
Inte för tillfället.
Och var detta vårt tråkigaste avsnitt ever?
Ja, det är så det ska vara
jag med långfredagen. Det.
Det är viktigt att vi håller på traditionen.
Ja. Ha det gött!
Vi hörs igen imorgon. Hej då!
Hej, hej.